Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vart kommer du från, Alexander?
Från början?
Ja.
Sri Lanka.
Sri Lanka?
Ja.
Hel eller?
Ja, 100%.
Men du, är du född här?
Nej, jag är adopterad.
Och du är det? Mm. Aha.
Vart i Sri Lanka eller har du
Colombo?
Colombo.
Ja.
Jag har varit där.
Okej. Okay.
Ja.
Med Mujahedin?
Nej, inte med Mujahedin. Det var på semesterresa.
Aha.
Ja.
Mm. Det kan vi snacka om du vill. Jag är jävligt anti-adoptioner och såna grejer. Så jag tycker att föräldrar som adopterar bort sina barn, de har misslyckats.
Jaha, alltså vänta, du är anti att man ger bort, inte de som adopterar.
Jag tycker det blir lite konstigt där, för jag tycker det är kul för mina föräldrar som inte kunde få egna barn att de fick mig. Det är det bästa som har hänt mig. Men jag tycker fortfarande att mina biologiska föräldrar, de har ju fuckat upp.
Mm. Men vet du varför då?
Nej, men de är idioter alltså, de ska få barn. Alltså, de ska få barn.
Ja. Har du träffat dem?
Nej, jag vill inte träffa dem.
Men du... Men vad vet du om situationen?
Jag vet alls.
Ja, men berätta, vad händer då?
Nej, men de har ju bara skaffat barn och sen så har de ju bara... vi faller inte det, vi skickar vidare bara.
Jag
är ändå som storebror som de skickar bort först. Då har man väl lärt sig om misstagen. Då skaffar de mig, sen skickar de bort mig.
Har du fått den infon? Det är ingen teori. Du har
Nej,
fått
jag
den
har
infon.
Alltså, du vet mina adoptivföräldrar har ju... Eller mina riktiga föräldrar idag, mina svenska föräldrar, de vet ju allting. Alltså.
Det måste vara en sån oerhört trauma och fått barn eller ha barn och sen så överger man sina barn. Alltså jag kan fan inte föreställa mig. Jag har liknande bakgrund, inte blivit adopterad, men jag bara försöker sätta mig in i att om jag själv får barn och sen så bara lämna ifrån, det är ju fan vidrigt egentligen.
Ja, så köpet jag det, men de är så jävla, det här med preventivmedel, vi har ingen preventivmedel. Jag och min fru, vi har ju en gemensam och sen har jag ju en, hon har ju en med sig då som han är min också nu, men vi har ju inget preventivmedel, men inte fan får vi med barn för det. Det gäller ju att använda hjärnan liksom, men det handlar,
hur använder man hjärnan?
Du drar ut i tid.
det där funkar inte.
Det funkar.
Alex, eller som du sa, man kan ta det tvåan också.
Nej, det funkar väl.
Väl.
Nej, jag har inte fått några mer unga.
Men alltså, du har dragit ut?
Ja.
Du tror det?
Jag ligger säkert fem gånger i veckan. Det borde ju vara bra sen då att jag klarar av det.
Men är det inte så att din fru använder preventivmedel?
Nej, ingenting.
inget
nej, sånt. Nej, vi är lite så här, det är diskussioner. Alltså, jag köper också det. Vi har hört att preventivmedel också det kan ge hjärtproblem och sånt här. Så att, jag tror inte heller på att
det man ska käka. Det fuckar ju faktiskt upp kvinnors hormoner och sådär. De är inte riktigt sig själva 100%.
Det är de inte annars heller ibland.
Nej, det är sant.
Så.
Nej.
Så men det här med adoption, men vadå? Det är ju, alltså, är inte ändå någonting som är lite konstigt att det är oftast från uländer, alltså svarta eller asiater som ger bort sina barn till vita? Alltså utifrån ett kolonialt perspektiv, fan, det är ju skumt.
Ja, jag vet inte riktigt varför det går så fel i de länderna. Alltså,
det är en industri.
Ja, det vet jag ju inte egentligen. Mina riktiga föräldrar har inte betalat någonting för mig så på det sättet. Så att jag vet inte riktigt. Pengar har ju aldrig gått till mina biologiska eller de som tillverkar mig. Det har inte gått några pengar till dem liksom.
Nej.
Jag tror det är en annan marknad idag tror jag. Jag tror inte det var samma förr.
Nej.
Men den är svår den frågan. För det är kul för, alltså, det är ju, jag har ju fått det lyckligaste i livet liksom, så att det är ju jävligt kul att bra föräldrar här som inte kan få barn kan få möjligheten att adoptera ett barn. Det tycker jag absolut. Men sen har de där nere, de har ju fortfarande fuckat upp. För egentligen ska det inte finnas några adoptioner överlag tycker jag. Utan alla som har planerat att skaffa barn och såna grejer, de ska kunna lösa det liksom.
Hur då?
Hur då? Skaffar man barn, det är inte som att skaffa en pryl. Man måste bara lösa det. Alltså. Det är alltså, får ju lösa det hur som helst. Jag hade också löst det hur som helst. Har inga pengar, då får jag fixa pengar. Liksom, eller något sånt där. Det får man göra bara.
Men dina biologiska, är det så att de har varit fattiga? Eller att...
Ja, alla är fattiga där. Alltså.
Men de är inte fattigare än andra som har behållit sina barn, så att säga.
Så mycket information har jag inte. Men jag anser inte att de var fattiga. Vi har varit där nere en gång liksom, efteråt. Där jag har träffat mina biologiska mormor och morfar, tror jag det var. Mina mostrar har jag träffat. Ja. Och då är det så när man kommer ner dit ner om, då fick vi information där. Kommer man dit ner och man träffar människor som är lite feta typ, eller de har lite hull typ, då har man ju bra familjesituation. Då får man ju bra mat och sådana grejer. Så tänker de.
Eller så får man dålig mat.
Ja, men det finns inga dålig mat där nere. Här finns det dålig mat, där nere finns ingen dålig mat.
Allt är nyttigt där. Du är inte undernärd i alla fall.
Nej.
Om du har hull.
Nej, precis. Men
liksom inte.
Då var det ju jävligt känsligt. För när vi kom dit ner liksom, då fick man ju höra det att det var spänt läge då. För att biologiska mamma eller vad det var, mostrar, de var gifta med män då. Och min biologiska mamma tror jag hade någon ny, eller hur fan det var. Och det är ju svårt att gifta sig som oskuld. Och sen kommer vi ner och bara känna, du födde oss liksom för ett tag sedan liksom. Så att, oskuld var det.
Vad sa de?
Nej, då, så, alltså, vi hade ju tolk med oss, vad jag vill minnas. Jag var 14 eller någonting, 13, 14 tror jag. Och de sa väl inte så mycket mer än att... de hälsade lite så. Biologiska mormor kom ihåg och var jävligt glad. Hon skrattade när hon såg oss, men inte morfar. Han visste att det blir problem om vi blottas att det finns oäktingar, om man ska säga.
Jag har ju fått uppfattningen att de som blir adopterade, att det brukar... vara så två olika sorters människor när de växer upp. Den ena sorten har en väldigt stor längtan efter att få träffa sina biologiska föräldrar och söker och hamnar lite i trubbel med identitetskrig och så. Och så har den andra typen som är totalt ointresserade av sina biologiska...
Nej, det är bra. Det går fint ut.
Sina biologiska föräldrar. Utan det är så här, nej, alltså de som har matat mig och varit där, det är det som mina föräldrar. Ja. Jag har noll intresse av mina... Vilket läger är du?
Jag är läger på det sista lägret. Alltså.
Men jag fattar inte, du åker ner.
Ja.
Men sen sa du selektivt att du inte vill se just dina föräldrar. Men
jag är 14 år. Jag är 13-14 år då när jag åker ner. Jag är 36 idag.
Men du bad dem att inte få träffa just föräldrarna, men du ville träffa alla andra.
Nej, jag bad inte om någonting, utan vi åkte ju ner.
Varför åkte ni ner?
Min riktiga mamma och pappa är i Sverige. Vill ju åka ner för att se om det leder till någonting. Och det finns något intresse för min sida. Alltså,
vill de lämna tillbaka dig?
Nej, fan. Galen.
men när du kom dit, hur kändes det att vara...
Nej, men man är ju ung då. Det var ju bad. Alltså, vi var ju där 2 veckor. Vi var där med andra adoptionsfamiljer som adopterade barn. Så vi lekte ju med varandra alltså, på de här badområdena.
Jag tänker att du kommer till ett land där alla andra mer eller mindre ser ut som dig.
Ja.
Vad är känslan?
Nej, inget. Jag är 100% svensk. Alltså.
De ser ibland så fantiserar jag själv om jag skulle åka ner till Iran och jag ser att alla andra iranier där.
Mm.
Jag tänker att det kommer bli en speciell känsla. Jag tänker så här, är det inte annorlunda när alla andra inte ser ut som svenska utan alla andra ser ut att likna mig?
Nej, Ingenting.
Det verkar som att du är mer åt Glenn Hussein-hållet än Hanif Azizi.
Ja, 100%.
Glenn är så här, jag tar livet med en så här klackspark, och jag såg någon intervju med honom, sa att när livet är tufft, och sjunger han den här allt som livet ger, den här Baloo-låten.
Ja.
Och så bara kommer han över det, säger han. Är du en sån?
Ja, lätt. Jag har ju sen att träffas. Jag gillar han så fan. Vi är samma, alltså det är samma humor och såna grejer. Han tar livet med klackspark, 100%.
För missförstå mig rätt, det är inte där jag frågasätter inte huruvida du är svensk eller inte, men jag bara liksom biologiskt, visuellt, att man kommer till ett ställe och så ser man att alla andra ser ut som mig, till skillnad från hur ens hemmamiljö ser ut. Att det skapar vissa typer av känslor.
Nej, det skapar ingenting för mig i alla fall, vad jag vill minnas. Ingenting så.
Jag tror det där är någonting man har byggt upp i huvudet. Jag har ju varit i Iran flera gånger.
Ja.
Sist var väl för, fan kan det ha varit, 5-6 år sedan eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg. I vuxen ålder. Du får inte alls den feelingen.
Men vad då? Att de på gatan pratar det språket som du uppväxt med, inte där i sig.
Okej, språket kanske, men utseendet nej. Fan, jag bor ju nära Mall of Scandinavia. Det är ju fan Gazaremsan där. Det är inte en enda svensk där inne. Det är inte en. När jag går dit med min tjej Sofie, hon är den enda blonda på hela Mall of Scandinavia. Vi gick dit och öppnat någon sån ny elektronikaffär där. Vi skulle gå och kolla.
Power.
Ja, Power. Uh-huh. Fanns hon var det? Den enda. Vi stod där, vi bara, fan. Hon märkte det själv. Hon bara, jag är den enda svensken här inne. Och men, det är den största affären de har där inne.
Men jag har inte det att göra med att när det är nyöppnat och det är rea, så drar alla blattar dit. Det är ju så.
Jag måste hålla med Ashkan. Alltså, jag känner inte heller så när jag var i Pakistan. Alltså språket, ja. För det är någonting med språket. Fan, ni förstår varandra.
Men maten då? Du går till restaurang och serverar typ kalepache eller kebab.
Ja,
eller
det är gott också. Men jag vill säga att utseende har faktiskt spelat väldigt lite roll. För att de kan likna det, ja. Men det är ändå, ni tror på helt andra idéer. Ni har helt andra värderingar. Alltså helt annan syn på livet. Och då spelar utseende väldigt lite roll.
Alltså bara kroppsspråk, tonalitet, jo. Kläder gör att du känner dig alien. Och de ser att du är alien också.
Absolut.
Du får den här blicken.
Men jag menar bara på att idén att åka till ett land där man ser ut som en och äter och pratar på samma sätt. Nu pratar inte du kanske deras språk.
Vad pratar man där?
Singalesiska.
Men tamiler, pratar de också singalesiska? Eller?
Ja, det är väl tamilska tror jag de pratar. Ja.
För det är många olika etniska grupper i Sri Lanka.
Ja, de två, singaleserna och tamilerna, det är väl de som har krigat mest.
Ja.
Vart är du uppväxt i Sverige?
Trollhättan.
När är du född?
87.
Okej, var det många som såg ut som du eller inte hade som hade icke-svenskt biologiskt påbrå?
Nej, vi är två stycken där i skolan. Ja, vi är tre. Det är jag, Vishal och Nisha. Ja, Nisha är från Sri Lanka också. Han är 2 år äldre än mig.
Och sen, också adopterade.
Ja, och Vishal inte adopterad, men han var från Indien. Ja, han är från Indien.
Så om vi vänder på det, gick du runt i Sverige och kände dig udda?
Nej, fan.
Det var inget
sånt, va? Ingenting. Vet, det har aldrig varit. Det kommer sent det här med neger och svarting och såna grejer. Det kommer sent i på våran tid, alltså de här skillnaderna. Det kommer med på gymnasietiden där.
Uh-huh.
Grundskolan är perfekt, alltså det finns inget sånt där. Alltså, det,
av någon anledning så ser man inte färger.
Nej, jag tror mer på den tiden så uppfostrar föräldrarna och unga bättre på det sättet, tror jag. Det var bättre på den tiden, tycker jag.
Hur var det när du första gången fick höra de orden när du gick på gymnasiet liksom?
Första gången i grundskolan, då blir det ju så här möte direkt. Vi sitter som här då, fast alla elever som var med sitter med. De går rätt hårt på just det tillfället när det togs med hudfärg första gången. Jävligt hårt går de på det. Rektor och sånt är med på det mötet och allting. Och jag tror det är första incidenten på den skolan. Det blir något sånt ord, det är därför de slog. Och det slog ju det mötet, det blev aldrig mer efter. Jag tror det var i 6:an eller 7:an det skedde det första gången. Sen hände inte det mer i grundskolan.
Men tog du åt dig? Var det jobbigt att höra?
Nej, det gjorde jag inte. Det är det att jag gjorde inte det.
Tänk, så när någon sa så här, jävla neger, och du bara, vad är det neger här?
Nej. Jag var inte så slipad just på den tiden, men det hade man säkert gjort idag. Men nej, jag har kopplat på det överhuvudtaget faktiskt. Gjorde att.
Men du, när vi träffades här så sa du att du hatar Stockholm. Vad är grejen?
Nej, jag ska inte säga att jag hatar Stockholm. Alltså, jag hatar inte. Det är ingen stad som jag vill bo i alla fall. Det är för stort, alltså. Det är krångligt som fan. Men jävligt, det enda jag vill säga om Stockholm är jävligt trevliga.
What?
Jag har ju guidats hit idag. Jag pratade med 4 personer idag för att ta mig hit.
Har inte du Google Maps?
Ja, men den funkar. Jag och frugan gick med den på Östermalm. Då ska du vrida den här pilen som ska följa. Det gick åt helvete alltihop. Så att det är bättre att fråga människor. Alltså. Ja.
Men vänta nu, du gick från centralstationen hit, eller?
Jag hoppar på... Vi bor på Östermalm, så jag hoppar på något Östermalmtorg.
Röda, alltså röda linjen.
Ja, någon linje hoppar jag på. Jag frågade en tjej som var där inne. Först frågade jag någon infogubbe som stod innan jag skulle betala, för jag skulle dra med kortet. Men det gick inte att lägga kortet på dem, så fick jag ladda ner en app. Och sen guidade han mig ner och sa han, viktigt nu, ta höger och inte vänster, för då åker du åt fel håll och såna grejer. Men sen träffade jag en tjej där nere som jag frågade om hon kunde visa mig. Så hon skulle ändå åka till ändstationen på där, så hon guidade av mig och så pekade hon vart jag skulle gå, och så gick jag
dit. Alltså som stockholmare, så du vet, det är väldigt enkelt. Det är sl.se, mm. Och så skriver du den stationen du är i och den stationen du vill till. Och SL säger också hur du ska gå därifrån sen. Alltså när du har lämnat tåget, vilken uppgång du ska gå upp för. Och hur du ska gå till den adressen. Alltså det är superenkelt.
Ja, det är bra.
Men jag känner igen din frustration nu, för att du var ju med i Mini Gamans bok.
Ja.
Lilla landet som ångrade sig. Du är ju med ett helt kapitel.
Ja.
Och när Jens och jag kom till Uddevalla för att besöka dig.
Ja.
Då hade ju vi ett liknande problem.
Ja.
För vi kom till Uddevalla station och så skulle vi ta en taxi hem till dig.
Mm.
Och taxichauffören hittade ju inte. Han tog oss till någon så här lagerställe någonstans. Och vi trodde att han gjorde det med flit, så att han taxametern kunde gå lite extra.
Välkommen till oss. Vi måste ju tjäna pengar på något.
Ja, men han körde en Uber och hette Mustafa.
Ja.
Alltså du sa att stockholmarna var trevliga. Det har jag aldrig hört det förut.
Nej, jag måste säga. Jag har tyckt det varit jävligt trevligt. Jag började dagen idag med att gå in på Subway och fråga hur jag skulle ta mig dit. Nej, jag har bara blivit bemött trevligt. Och vi var på Saluhallen igår och då träffade vi vad jag uppfattar som en tant som hade det väldigt gott ställt. Alltså, hon bodde mitt på Östermalm och grejer. Hon hade en liten hund och vi gillar hundar, så vi berömde hunden lite och klappade med den. Och
vad
så
var det för hund?
Ja, en sån här liten fluffig alltså.
Chihuahua? Nej.
Nej, fan, nej, nej. Någon sån här halvmiljonshund eller någonting. Skitfin. Ja. Men hon var trevlig så fan. Hon guidade oss där, så vi fick ju på Östermalm igår, så berättade hon att vi ska käka italienskt och lite så här vart vi ska gå och sånt. Så att, nej, väldigt bra, väldigt bra. Men jag tror också det är hur du bemöter människor. Alltså, ja. Det är lätt om du bemöter och pratar bra och sånt, så går allting jävligt smidigt.
Mm.
Men blir inte folk förvånade när du går fram och pratar med dem?
Jo, för jävligt många blir det.
Det gör man inte i Stockholm.
Vad sa du?
Man går inte fram och pratar
med dem. Jag vet. Nej, men det kanske man inte gör. Men det måste man göra i det
här
sammanhanget.
Jag tror din göteborgska dialekt räddar dig.
Ja, okay. jag tror
folk går igång på den.
Ja.
Det blir varmt, ja. Det blir hemtrevligt.
Guldtänderna gör det inte i alla fall.
Nej, det gör det inte.
Direkt knas.
Är en äkta guldtänd?
Ja, ja.
Du har tre?
Ja.
Jag skulle säga att om inte det har varit så att det finns fördomar mot invandrare generellt sett, så har det inte blivit bättre de senaste halvåret med alla sprängningarna och skjutningarna. Jag uppfattar det, för jag vet inte om ni känner igen er. Alltså folk tittar lite extra, de är lite mer skeptiska. Jag får i alla fall känslan av att folk
var
är,
någonstans?
Ja, men allmänt, folk är lite mer på sin vakt och är lite mer oroliga.
Mm. Jag går ju runt Hjorthagen i Mariefred. Det är typ så här 3 kilometer slinga. Och jag har köpt en så här viktväst.
Okay.
Som jag har på mig. Så
det ser ut som skottväst.
Exakt. Mm. Så jag hade den på mig. Men jag fattar ju att det här inte kommer att se bra. Så jag har alltid någonting över.
Mm.
Och en gång så gick jag, liksom jag var klar med slingan. Och då kommer en barnfamilj mot emot mig. Och det började bli lite varmt. Så jag bara tog ner min zipper lite. Så att skyddsvästen, och jag hade på mig mykesbyxor och så här. Och den här familjen, alltså de bara vände och gick åt ett helt annat håll. Mm. Och jag först blev man såhär, vad var det där? Sen fattade jag mig, shit, de tror att jag är någon gängkriminell på promenaden, jag ska döda någon eller något.
Ja.
Hade du dina runda glasögon på dig?
Ja, det var det.
Och du hade det?
Ja, men grejen är att mykesbyxorna tog ut glasögonen.
Inget tar ut glasögon.
Jo, du har en poäng.
Och det där kände jag igår. Vi var på Bianca Ingrossos butik igår. Det ligger på NK, tror jag. Där, ja, NK ligger det nog. Och då hade jag en sån här magväska så här, som är, och sen så hade jag ju tjock jacka och såna grejer. Vakterna liksom, de helt plötsligt, när jag mötte dem i dörren så stod, för jag väntade utanför när frugan gick in. Så helt plötsligt då stod de i dörren när jag gick in på NK. Sen stod de runt mig när jag stod och väntade utanför vid räcket där. Så det kände jag också lite att, och jag var den enda som var klädd så jag tror också det är, men det är bra att de har koll. Det kommer ända grejer i Stockholm, så att det är bra, de får försöka ha koll, så det är svinbra.
Du var inne på Alex guldtänder.
Ja.
Varför har du guldtänder för?
Nej, jag har alltid gillat det. Alltså, sen Nelly, det är ju en känd rappare på den tiden när vi gick på i 9-8 när jag har haft det. Så vet jag inte. Det blev mycket pengar över en period där. Tänkte jag, då slänger jag in dem ändå så.
Jag tänkte spela upp ett klipp om jag får.
Absolut. Du vet att Nelly kom också på det här med plåster han hade på sig. Ja. Kommer du ihåg det? Hade du det också?
Nej, jag hade ingenting på den tiden.
Det här är ju säkert kort alltså. Jag ville bjuda gästerna på en sån här shot. Och här har vi ju sådana man kan göra egna shot av.
Vad trevligt.
Ja, lakrits. Det är bra grejer.
Men du hade inte du slutat med lakritsen, Alexander?
Jo, men jag ska inte dricka det utan jag ska ju bjuda.
Här hade du bra tänder.
Men du, blir det lakrits idag också eller?
Nej, jag hade inte tänkt det. Jag tänkte hålla mig från det idag. Köpte istället mycket lakrits. Jag tog ju sönder framtänderna så jag fick sätta in guldtänder istället.
Nu är vi vid lakritsen, Alexander.
Sanning med modifikationen.
Ja, en av varje kan man ta. Det kan man...
Jävligt rolig klipp.
Ja, men var det på grund av godiset som...
Nej, fan. Det var det. Det är på grund av utseende. Jag ville ha det.
Har du ett lakritsproblem?
Nej, men jag käkar bara lakrits när jag käkar godis.
Varför är det just lakrits, tror du?
Ja, det är gott.
Okej. Ja. Det har inte att göra med dina rötter?
Nej.
Du saknar...
Nej, det var inte det.
Men visst har du ett missbruk med lakrits?
Nej, fan, det kan man inte säga. Alltså.
Har du missbruk överhuvudtaget?
Ja, jag har haft. Jag är ju nykter alkoholist, så att, det är väl mer ett bekymmer.
Okej. Vill du, kan vi prata
om det? Nej, det spelar ingen roll. Ja, absolut.
För du har ju haft har det haft någonting att göra med det andra? För du har ju varit en jätteframgångsrik kock, va? Och matbloggare.
Ja, det har ju varit. Alltså matbloggare, det var ju jävligt framgångsrik, alltså, ja. Tyvärr. Alltså tyvärr, eller vad man ska säga. Det kastade ju bort det där, men...
Hade det någon koppling till missbruket, eller?
Ja,
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, alltså, ja, det hade du ju sökt.
Vill du ta det från början?
Ja, nej, men med alkohol menar du?
Nej, med matbloggen.
Men du hade typ Sveriges första matblogg.
Ja, det hade.
Vad heter den?
MrL.se heter han. MrL.se.
Al.
Mm. Jag kallades för Al när jag var liten.
Okej, berätta, dra era storyn.
Va, storyn är ju att jag egentligen... jag vet inte varför jag kommer på det. Jag kommer bara på att börja lägga upp på Facebook så här småbilder när jag lagar mat och sådana grejer. Och
intresset från mat, det har du ju haft sen...
Det är sen hemma. Alltså min farmor och farfar och... morsan och de lagade alltid bra mat. Jag var med redan så liten vid köket där. Farmor, svensk kvinna, alltså riktigt så här farmor, riktig farmor alltså, som man ser på. Jag vet inte hur man ska jämföra, men så här riktig alltså
krutkärring.
Men alltså så som det var alltså på den tiden, alltså hon var hemma och tog hand om hemmet och farfar jobbade ju såna här grejer och så
en hade matriark hon... liksom.
Vad sa du?
En riktig matriark som har koll.
Ja.
Ger ungarna en smäll på käften?
Nej, fan, nej, inget okay. Sånt. Bara hur snäll som helst. Alltså, jag vet inte, man var bara en bra person. Alltså, mycket bra person. Och hon hade alltid mat i färg när, vid tidpunkter och så. Det var alltid riktigt lagad mat. Där någonstans fick man intresse av det, liksom.
Men lärde hon dig laga mat?
Nej, det gjorde hon inte. Men uppfattningsförmågan där på var rätt bra och intressant. För jag återskapar vissa rätter idag med min egna hjärna. Men ja... Men det är där det startar. Sen håller jag på med det med matblogg och såna grejer. Jävligt, jävligt länge. Och vi snackar ju liksom, på den tiden så var ju 100 000 visningar och såna här grejer. Det var mycket per dag liksom, ja, ja, ja. På recept och sånt. Så att det var stort.
Och när du säger den tiden, hur många år pratar vi om? Hur länge sedan?
Ah, jag är 36 nu, så säger jag, har varit ihop med frugan 10 år, så 12 år sedan kanske.
Ja. Mm. Det var Ina, Sina och de andra.
Ja, det måste
Camilla vara. Hamid och vad fan de heter.
Ja, det var Mat-Tina var med på den tiden tror jag fortfarande. Men jag tror inte hon hade någon blogg då. Utan hon körde ju för TV4 om jag inte minns fel.
Men hur kom du på idén att du skulle ens blogga om mat och så?
Ja, det är det jag inte kommer ihåg riktigt nu när jag sitter där och säger. Men jag hade någon jävla grej. Jag har ju alltid, folk säger alltid att ja, du vill höras och synas. Ja, men jag skäms inte för det. Alltså, absolut, jag vill höras och synas. Och ge dig kändiskap och pengar och grejer och så. Det är skit, det är bara bra. Alltså, jag vill ju jobba, vill ju leva med media liksom. Så jag bryr mig inte om det fem öre och folk. Så det är säkert något sånt där som ska synas och höras och sticka ut eller någonting. Men samtidigt så krökar man ju en del. För jag var ju jävligt, jag är ju inte så tunn idag. Jag är ju smal va, enligt många va. Men jag var mycket smalare förr och hade jävligt svårt med tjejer. Jag var ju skitsent på det här, som jag säger, med förloroskulden sent och så här, så att jag hade inga brudar eller någonting. Så att, men,
vet du vad det beror på?
Ja, det beror på mitt utseende.
Nej, det är lakrisen. Lakrisen drar ner sexlusten.
Men jag hade ju, om jag inte har börjat ligga än så kan jag inte veta om det funkar då.
Okej, jag fortsätter.
Men vad då, tror du att det har med utseende att göra? Eller tror
absolut,
du att det har...
100%.
Men du får ju ligga idag.
Ja, så fan.
Ja.
Ja. Det får jag.
Men du ser ju likadan.
Ja, jag vet. Men,
så är det utseendet.
Nej, men det är lite hur man uttrycker sådana grejer. Det är det som gjorde alkohol ett problem för mig. Att jag blev en annan person när jag drack alkohol. Alltså mm-hmm. jag blev grym. Jag blev bra som fan.
Är det inte alkohol. Med självförtroendet då?
Ja, så kan man säga. Ja. Självförtroende. Ja, jag blev en annan person när jag drack alkohol. Och,
men började det som vanligt att du drack med polarna på fest?
Ja,
var
det
så
det
började?
Ja, det
eller
gjorde
satt du hemma liksom från dag ett?
Jag hade nog börjat hemma redan när jag flyttade till lägenhet, ja. Ja, det har jag redan gjort.
Men alltså själv på kvällarna? Eller
absolut,
med
absolut.
Alltså jag... du började supa med dig själv?
Ja, jag presterade ju bättre när jag skulle göra grejer, kommunicera med människor, du vet, med bloggandet och sådana grejer. Jag var en helt annan person när jag ringde och sånt där.
Du var full när du ringde?
Ja, det har varit många gånger.
Okej.
Okay. Jag har gjort allting, allting har jag gjort full. Med tanke på att jag var ju, drack ju mycket ett tag. Så jag har gjort allting, som jag provat på alla saker när jag har varit full.
När började du känna så här, fan det är ett problem?
Ja, det gjorde jag aldrig förrän jag fick ett sånt här, alltså... Mina föräldrar visste ju inte om, jag kunde ju dölja det jävligt bra. Alltså jag kunde ju dricka och vara på jobbet, så här grejer också. Det märktes inte liksom på det sättet.
Var de mitt på dagen också?
Ja, absolut. Och det roligaste är där, ja, det är inte så jävla relevant, men ja, han är alkoholist idag är han. Och vi jobbade ihop. Men han var ju också påverkad ibland. Men vi två visste inte om att vi var påverkade.
Han
var
med det här,
din kollega.
Ja, han har mer problem då. Han gick över på droger och sådana grejer också. Så att han är helt körd. Så att, ja.
Det verkar ju vara en vanlig grej. Du vet, när man har missbruksproblem så är man väldigt duktig på att dölja det, att det inte syns.
Ja, fett duktig.
Och jag tänker själv, jag vet inte om du har tänkt på det, Mustafa, men som polis så ska man ju vara duktig på att känna igen personer som är berusade eller påverkade, men jag är fan skitdålig på det här.
Men är du alltså, polis?
Eller? Ja, jag är polis i grunden, ja. Men det, jag har haft svårt för det där.
Ja, alltså så är blåsningar, det har jag ju torskat på, absolut. Mm. Men inte så på hos chefer och sånt, nej, det har inte gjort det, absolut inte. Aldrig någon gång.
Men vad börjar du dagen med?
Nej, alltså att jag var påverkad på arbetet, det är få tillfällen får jag säga inom arbetsliv. Men det har hänt, säger jag. Det har hänt. Och det är ofta söndag till måndag där. Och måndag kan man dra en återställare när man vaknar innan man ska till jobbet. Det har hänt.
Mm.
Ja. Så. Men stoppen utav allt är ju egentligen när mina föräldrar blir presenterade för att det finns ett problem. Och de tar tag i det helt enkelt.
Hur fick de reda på det?
Min dåvarande flickvän hade åkt hem till dem och pratat med dem och samtidigt med mina vänner och sådana grejer då. Så det blev ett familjemöte hemma.
Berätta hur det var när du kom in. Blev det så här överraskning när du kom in där?
Nej, men jag, alltså jag hör ju på mina föräldrar om det är, när de ringer till mig, alltså, då hör man ju om det är en positiv ton eller om det finns någon bakomliggande grej som kommer konfronteras kanske. Och det hörde jag ju när min mamma ringde, för hon ringde väl och frågade om jag skulle komma och käka den dagen efter jobbet eller någonting, eller var det, den dagen i alla fall. Och det gjorde jag ju. Men då satt ju de där, va? Och då togs ju det upp. Och jag är lite full när jag kommer dit. Jag vet, jag kommer ihåg den här dagen så jävla väl. För på den tiden så hade man ju slutat blanda eller dricka gott. Och halsade ju flaskor. Och jag vet att jag bara hade en sån här Bacardi hemma. 1 liters från Tyskland. Bacardi Lemon, vet jag. Som jag hade bara druckit så här snabbt då. För att inte spy direkt då. För man blir lite spy om du bara halsar liksom sötsprit och sådana grejer, va. Så jag hade fått i mig lite, vet jag, men inte mycket. Jag hade inte käkat på 1,5 dag eller någonting heller, för man blir jävligt mätt på den alkohol och kommer ihåg. Så jag såg nu ut som ett döende. Alltså, folk beskriver mig att jag såg ut som ett skelett liksom då. Så att, Men den dagen, det är bra där alltså. Då går jag hem och jag vet att jag dricker den kvällen. Och så här vaknar jag dagen efter med jävla mycket ångest. Men efter det så har jag aldrig rört ett droppa alltså. Jag har inte ens alkohol i mitt matlagningsvin idag liksom.
Mm-hmm.
Men hur var den här dagen när du kommer och alla är där?
Ja, men det är morsan och farsan och min flickvän då som är där och sånt. Så att det alltså, man ser ju att de har ju, alltså alla fattar ju att det är ett problem. Att det, alltså det är ett presenterat problem som är bekräftat liksom.
Och vad ansåg du själv att du hade problem då? Nej. Eller hade du döljt det?
Jag hade döljt det.
Hur länge hade du hållit på?
Ja, det är nog, varför så... Ja, från 2021 när den flyttade hemifrån någonstans.
Till?
24-25.
Och vad är det för mängder vi snackar om?
Nej, vi snackar inga större mängder. Jag vägde kanske 51 kilo, vet du. Så att det räcker med några shottar. Alltså, dricker du ren sprit så går det fort. Och sen om du blandar med dextrosol och såna här grejer. Om du bara ska få alltså snabbt. Då kan du ha i strösocker eller vad som helst. Så tar ju en shot mycket bättre. Alltså det går fort. Har du inte ätit någonting eller? När du har ett missbruk så planerar du. Du kan inte äta innan du ska shotta eller någonting. Utan du får ju äta efter. För käkar du innan då kommer du behöva ha mer sprit i det liksom, för att bli full.
Det där är lite roligt, för att om jag ska dricka då ser jag verkligen till att äta innan.
Mm.
För att jag vill inte dricka på tom mage.
Nej.
För då...
Det är det bästa som finns, för då går det fort.
Att dricka på tom mage.
Ja. Mm. Om du är i den svängen, då ska det gå fort.
Men under den här tiden som det här hände, var det då du höll på med matbloggen också?
Ja,
och den var framgångsrik?
Ja,
och så.
Ja, det var det.
Och hur blev den framgångsrik? Och vad var det som hände som att du fick så mycket uppmärksamhet?
Jag
var
Frank Andersson. Jag och Frank Andersson, vi började köra ihop. Han är död då. Han vilar i frid. Bra gubbe. Vi började köra ihop med... Alltså jag hade jävligt bra idéer på den tiden. Och det köpte ju han kopplade på en bra idé. Jag kom på en jävligt bra idé. Det är att fan, jag går till företag, frågar, vill ni ha en reklamkampanj med Frank Andersson till exempel?
Och Frank Andersson, alltså förlåt, men är det inte han boxaren eller?
Brottare.
Brottare, så är det.
Mm. Och så sa jag, jag vet, vi är ett företag och säljer glasögon. Vi gick dit, kollade, vill ni ha han som reklampelare liksom, bla bla bla, för den här summan. Så kör vi på det liksom. Det var många som var intresserade i Trollhättan med tanke på att han är därifrån.
Mm.
Så det var ju en idé. Men någonstans var han med och sa till liksom. Han sa, visst man kan festa och grejer. Den gubben har festat. Han kan festa och vi har festat ihop. Men någonstans sa han ju också att det får finnas en viss stilhet. Kan inte sitta hemma och se ut som supa och se ut som ett jävla... Då får vi inga jobb heller om vi kommer ut och ser ut som jävla. Sen om vi festar någon gång ibland är en annan femma liksom.
Och bloggandet?
Ja, det körde jag ju på med alltså, samtidigt. Det gick hur bra som helst. Det finns ingenting som gick dåligt där. Det är bara jag som lägger ner det.
Bara sådär?
Ja.
Aha.
Bara sådär.
Från att ha varit Sveriges största matblogg?
Ja, nu har jag ju titulerat mig det lite själv. Det finns inga specifika siffror så, men...
Men vi kör det.
Men det borde ha varit så, för jag vet jag låg topplista 2 där någon gång när jag kollade. Och på
även om du ligger 2 så är du 1 störst.
Ja, nej, det var störst.
Och du bara beslutade för att lägga ner den för att du var trött på bloggandet, eller?
Ja, jag var trött och sen höll jag på med det här med drack ibland. Så började man ju fuska, då gick man in och kopiera grejer från Google och grejer och bara la ut platt på liksom. Och det räknade ju människor ut till slut, det blev en massa kritik. Och på den tiden så hade man inte lärt sig, då var man inte där man är idag. För efter jag öppnade Guldtans podcast så har jag ju överröts med hat och kritik under de här åren. Så att nu har jag lärt mig att gå vidare från, alltså det skiter jag fullständigt i vad folk tycker och säger idag. Men... på den tiden så var det jävligt känsligt när någon skrev något negativt. Kunde ju ligga i fosterställning liksom några timmar om någon skrev en kommentar liksom, bara, han kanske bodde i Norrland liksom. Han skrev en kommentar liksom, att du ljuger, du har lagt ut och kopierat liksom. Det var
kopierat vadå? Maträtten?
Ja, recept.
Aha.
Kommer ni ihåg alla här när ni först kom in i offentligheten? Känner ni igen det här att när ni fick första kritiken av någon, hur det kändes? Alltså kunde det varit någon på Facebook eller Twitter som skrev någonting om dig? hur ni reagerade.
Ja.
Hur var det?
Men jag kom ju offentligt in, alltså för länge sedan. Det här är 2004.
Okej.
Okay. Hur gammal var du då?
18. Det var när jag fick skivkontrakt. Men då fanns ju inte sociala medier.
Nej.
Så då var det att folk mejlade, eller så hängde man, jag tror inte många vet vad det är, ICQ.
Ja, ja.
Så då satt du på ICQ när det var livespelningar, och så var det någon DJ som spelade din låt. Då satt folk och kommenterade live.
Mm.
Och så kunde de skriva, jag hatar den här låten, han är jävla tönt. Hans gitarrer är så bögiga, och så kunde man sitta och läsa det.
Mm.
Men det var inte samma sak, för folk du känner ser ju inte det.
Nej.
Det var så jävla isolerat. Men det blir ändå fosterställning, det spelar ingen roll.
Nej, jag vet. Det blir
det fanns ju inte ens profilbilder.
Nej.
Det var en jävla nickname på ICQ som skrev att mina gitarrer var bögiga.
Mustafa, förlåt.
Jo, men jag kommer ihåg, alltså, när man först var ny, och så var det typ... Alltså jag skäms för det nu, för det var så löjligt. Men jag var typ jag tror att det var utomlands, och så såg jag att någon person hade skrivit någonting, alltså en helt obetydlig person. Men jag tänkte på det under hela dagen, kanske nästa dag också, så här, varför, vad har jag gjort för att få det? Nu är det så här, det är bara, alltså, vem fan är du?
Vad var kritiken då?
Det var något jättelöjligt, alltså det var helt obefogat, men det var så nytt allting, att en okänd människa intresserade sig för vad du hade gjort.
Men, jag tror man måste gå igenom det där.
Ja.
För det finns inget sätt att mentalt eller läsa sig till hur man ska reagera. Det är en emotionell resa du måste bara gå igenom.
Ja, men det är belöning också. Det betyder att man hörs och ses när det där börjar komma.
Japp.
Jag tänker att det kanske finns olika personer som framför kritik. För min egen del, om det är någon... Alltså, jag syntes väl i tv samman med någon ingripande på Efterlyst eller någonting. När de gjorde reportage så... Många som var ju kriminella som kommenterade, och det rann ju av en. För kritiken man var van att höra, men när det var liksom vanliga Svensson som kommer med någonting, det var ju inte lika roligt.
Ja. Men vi det här bordet sitter nog på olika erfarenheter av kritik, tror jag. Vi har helt olika former av personer.
Vad säger du, vad är den vanligaste kritiken som Guldtand podcast får?
Fan vad kul, Guldkant. Det är många som har sagt det.
Ja.
Det är Guldkant, det är ju, vad fan var det nu igen? Det var Rom bland, nej inte Rom, det är en shot. Det är något gammalt man drack i Sverige.
Aha.
Guldkant.
Okay, ja. Det är många som säger att det ska vara Guldtand podcast.
Det gör ingenting.
Sponsrat av Snack 24.
Ja.
Bara Snack 24.
Du får dra Snack 24.
jag kan göra det sen. Nej, men vi var på kritik eller?
Ja, men vad är det för kritik? Vad är den vanligaste kritiken som Guldtand?
Kan du berätta först vad det är för podd? Vad är Guldtand?
Nej, jag driver ju Sveriges bästa podd, Guldtands podcast.
Sveriges största och mest lyssnade.
Ja, absolut.
Ja.
Hela köret driver.
Med mångfald av gäster.
Det... Mångfald, ja. Men alla får tala till punkt, vad fan man än gör, så får man tala till punkt hos mig. Och man får marknadsföra sig hos mig också.
Men du har ju en rätt så märklig podd med märkliga gäster också. Du har typ Gmail en dag, och så har du typ Göran Lamberts nästa dag.
Ja.
Hur fan fick du Göran Lamberts till din podd?
Jag ringde.
Och det här var efter att han varit anklagad för någon våldtäkt.
Jag har två avsnitt med honom. Jag har ett, det vill jag känna han från Ung tills idag, som är mitt tema. Sen har vi ett just om våldtäktsanklagelserna, som vi går igenom sekvenserna minut per minut.
Kan du förklara för mig? Jag försökte få Göran Lamberts hit.
Ja.
Men han har sagt till mig att han inte vill komma hit för att vi är kontroversiella.
Mm.
Men han går till dig. Du bjuder in porrstjärnor, she-mails. Det är folk som fucking squirtar i din jävla podd eller vad de gör. Ja. Varför kommer han till dig?
För jag är ärlig. Alla får prata till punkt. Jag dömer ingen. Han får prata till punkt och säga precis det han tycker. Alla har ju hoppat på honom och stängt in i ett hörn. Så han får, då får han ju aldrig svara när någon går på honom och intervjuar honom. Utan måste låta han sitta och prata till punkt som han vill.
Och det här Guldtandpodden, var det så att du startade den själv, eller var det något samarbete med Patrik Sjöberg? Eller är det en annan historia?
Det är en historia med hur man ska lägga fram. Ja, vi öppnade ju ihop, alltså, men då hette den Sjöberg och Guldtand på den tiden.
Mm.
Och vi delade på oss redan efter 10 avsnitt. Då vi ansåg att vi strävar åt olika håll.
Mm-hmm. Ja. Och
vilket håll var det då?
Jag blir ju satt att jag strävar. Det är det som är, det är det vanliga, va, att Guldtands podcast, det handlar ju bara om porr. Det är bara porr, va. Det finns inte Göran Lambert såna grejer, utan det är oftast det, ja, men det är porrpodden liksom, Guldtands podcast.
Men det är mycket porr.
Ja, men det är fan, många räknar ju fel. Alltså slår du ut en procent på det, så är det ju 50% som är porr, 50% är annat. Veterinärer, Göran Lamberts fucking Törnströms Stjärnkocken i Göteborg. Alltså det är mycket olika också. Sen att de fick en direkt ingång, det är inte så jävla konstigt, för den första som gick in och huvudsponsrade podden, det var ju Vanda strippklubb i Göteborg. De gick ju in först och ville resa det här efter Sjöberg lämnade. Då ville de gå in och resa liksom. Och då blev det liksom att tjejerna finns ändå så på plats, det är lika bra att ta dem en efter en. Så då körde jag ju så liksom, med tanke på att jag hade gäster och jag har studio där nere. Så att då var det bara liksom att smälla på, så jag kom igång.
Alltså smälla på tjejerna eller?
Nej, inte. Det är också en fördom som tror människor tror att...
För du är gift ändå.
Ja, absolut.
Ja, och du är trogen.
100%. Och det är också så jävla fördom. Men det är precis som han, jag får citera, han, vad heter de här nu? De som driver någon av Sveriges största podd. Ja, det är ju ni med dem. Men vad heter de här två nu igen?
Schulman och Fredrik.
Ja, nej.
Alex och Sigge.
Alex och Sigge, ja. Han citerar ju, sen om han driver lite skit jag fullständigt i. Men han citerar ju det helt korrekt där när vi går igenom en runkinstruktion i podden.
Har ni gjort det?
Ja.
I din podd?
Nej, de har tagit upp avsnitt från min podd i sin och diskuterat hur jag intervjuar och hur jag jobbar. Men då tar de ju upp en grej där med Sanna Stentio är gästen. Hon berättar hur hon arbetar mot kameran med att ge män runkinstruktioner, att hur de ska dra och såna här grejer, va? Och det är ju så, jag är helt opartisk i, precis som Sigge Eklund säger, jag är helt opartisk. Alltså hon berättar sin story, jag är varken upphetsad eller någonting.
Det skulle man kunna säga, din specialitet är att du är väldigt neutral.
Ja. Men det är ju jättejävla kritik, för att det finns ju så jävla många i den här branschen som ska veta och kan allting. Utan där måste jag, om jag ska vara korrekt i det här samhället, då måste jag gå på henne och säga hur jävla fel det är att ta betalt för en runkinstruktion. Annars är jag fel. För då kommer det sådana här, som jag kallar dem för, nu kommer också bli diskussioner. Men jag kallar dem för missionärsbrudar, alltså de här som är, de har alla olika färger i huvudet och skit och de gör aldrig några fel eller någonting. De skriver ju till mig att jag är sexistisk och de hänger ut mig på sådana jävla...
Det är nutidens kyrktanter.
Ja, liksom. Feministgrupper och skit ligger ju alltid med. Och då skriver de ett sånt här jävla inlägg. För jag gjorde så här fejkkonto, så jag blev en tjej då. Och så gick jag med i de här grupperna. Då ser man det. Ja, här är Guldtands podcast, han har gjort det här. Gå in och kommentera och på honom att han är jävla äckel och grejer. Så har de liksom 10 000 följare. Så det blir lite kommentarer och meddelanden sådana dagar liksom. Mm. Att man ska dö och såna här grejer. Och
men
allt
fattar de inte att när de kommer och kallar dig för äckel, då menar de ju också att tjejerna du pratar med också är äckel.
Ja.
Men det är inte det som är lite konflikten där? Å ena sidan så vill de ju skydda alla så kallade svaga kvinnor. Men å andra sidan så blir det ju backlash i form av... Ja.
Är det svaghet för en kvinna att vara bra i sängen eller? Alltså är det en svaghet?
Men det är väl så här... Det är väl inte själva grejen att de är svaga i sängen som är kritiken, va? Det är väl...
Jo, för det är jävligt känsligt att presentera någon annan sexställning än missionären. Det är fruktansvärt. Okay. Det är inte bra alltså.
Nej, okay. Nej.
Du har faktiskt en jävligt bra poäng där.
Ah.
För så fort du går in på någonting som handlar om att sex är spännande och intressant, då dyker kyrktanterna och moral, eller vad kallar de för, missionärsbrudarna.
Ja,
missionärsfeministerna. Ja. Nina Rung tänker du på.
Ja, hon har redan hängt ut. Hon är den första som hängde ut oss. Ja. Nina Rung och så hennes kille, vad fan heter han?
Peter Rung.
Ja, Peter Rung. Ja. Men han stod ju för fan i Big Brother och visade kuken och grejer och pissade.
Men Nina har ju konverterat.
Han ändrat sig nu, ja.
Nina har ju konverterat Peter och Nina, alltså, ja, men hon är...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, hon kapitaliserar ju på det. Hon säljer ju föreläsningar, paket till kommunen och stigmatiserar personer som du och mig. Det är väl vad hon gör. Det är hennes jobb liksom.
Ja, visst. Och sen så kör man bara, ja, det fattar jag mig inte på, men det där blev ju typ, det trodde de att de skulle döda oss, liksom, att vi skulle liksom, det är efter ett besök på en av klubbarna i Göteborg som vi får den här kritiken. Bland annat en av oss som lyfter upp en strippa och vi dansar med dem. Och jag klär ut mig till, de frågar mig, vi skulle ha en dance show off, jag och en strippa. Så att jag skulle strippa på ena polen och hon på andra, och så skulle vi se vem som var bäst, jag skulle härma henne. Och då frågar de mig, vill du klä ut dig till någonting? Och då tänker jag, vad får jag välja mellan då? Då fick jag välja mellan polis, och någon jävla läderdräkt som tjejer har, eller indianhövding. Och då vet jag att, men då tar jag indianhövding då. Ja. Då tar jag det. Och då blev jag ju, vad fan var det då jag blev?
Kulturell appropriering.
Ja, då blev jag ju fräsch. Jag uttryckte mig fräsch rasism då. För att man får inte säga indian, för det heter ursprungsamerikan eller någon sån här grej då.
Men är inte du ursprungligen...
Jag är ju inte indian, jag är inte
med. Nej, du vet ursprungsfolk.
Nej, så det där var en jävla soppa.
Och egentligen, indianerna, är det inte så att de lajvar indianer? För de kommer ursprungligen från Asien.
Jag kan inte det. Kanske.
Men när du är ju ändå ute på landet, kan man ju säga. Så.
Ja.
Alltså, eller hur?
Mm.
Dina fans, hur reagerar, alltså, hur tänker de när de hör de här, vad du kallar dem för? Missionärerna.
Mm.
Alltså, ja, det heter faktiskt ursprungs...
Ja, det, ja, vad fan. Mina fans, alltså, de är ju här uppe i Stockholm och Göteborg. Jag är ju störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där har jag mina mest. Och liksom. Men alltså, det börjar bli för sent nu. Det är liksom, nu efter jag... Ja, jag säger det, efter jag drog igång det här och skrivit som det och bla bla bla. Nu kör ju alla, nu börjar ju alla de här stora kanalerna köra med... Vad fan, Bohuslänningen skrev igår i en tidning nere hos oss. De vill ju inte ta i mig med tång. Men nu gjorde de ett reportage om OnlyFans och alla de här grejerna. Och samma med P3 och de här, de kör OnlyFans. TV4 och SVT har börjat intervjua OnlyFans-tjejer liksom. Så att det här med sex, även om jag vet inte hur intresserad ni är av det, men även om man inte tror att det är en stor skala, så en jävla stor skala i Sverige som gillar porr, som kollar på porr, som följer de här tjejerna, som gillar det jag gör. Så den tittarskalan är minst lika stor som den som ni har liksom här i Sverige.
Men hur har du, alltså, vad är det du gör egentligen? Hur hittar du de här människorna som kommer till dig?
Alltså nu ska man inte sitta här och skryta med den värsta eftersöksproffset. I början, jag har hållit på i ungefär 3 år nu, ungefär 2,5 år. Det första halvåret fick jag jaga som fan. Då fick jag ju hänga på OnlyFans och alla de här stora ställen och hitta tjejerna och så här. Och så fick jag ju skriva till dem manuellt då. Tjena, jag driver Gultals podcast, här får du prata till punkt. Kom hit och marknadsför dig så får du mer liksom views, alltså, på din OnlyFans. Så började jag ju. Sen fick jag ju in de här stora namnen i den branschen, Amanda Bredén och de som är störst. Men efter det så har det bara löpt på. Nu sitter man liksom... Nu är nästa steg i min karriär, det är att anställa någon som kan sköta det här med att gallra och förrapportera, alltså förintervjua och sånt, så vi vet vad vi ska prata om. För nu bara öser det in grejer liksom hela tiden.
Men hur intressant är det? Liksom, jag tänker med en eller två sådana här OnlyFans, förlåt, jag kallar dem för OnlyFans-tjejer, det kanske inte är rätt.
Jo, det är, de kallar sig själva för det.
Jag tänker så här att blir det, eller är varje historia unikt eller har eller vad?
Varje historia är unik, men tanke på att jag tar från ung tills idag så har de alltid olika uppväxter och alltid hänt olika saker i deras liv.
Vad är det för fördomar folk har om den typen av jobb som blir krossade när du pratar med dem? Eller är det så överhuvudtaget?
Ja, fördomarna det är att de kan inte göra det valfri eller frivilligt, och de måste ha haft en trasig bakgrund. De måste ha knarkat, de måste ha blivit våldtagna, de måste ha blivit slagna som unga, de måste ha blivit allting.
Min fördom är just att de har trasig barndom, men jag kanske har helt fel.
Ja, det var det, det var helt fel.
Ja. För det är där som jag skulle säga att din podd är också unik, för det är inte bara liksom prata om sexiga grejer, utan det är väldigt mycket historia om vad de har tidigare varit med och mycket personliga berättelser.
Mm. Absolut, och jag köper det. Jag fattar att det är en valfri podd att lyssna på. Jag fattar att alla inte vill lyssna på den. Jag begriper det fullt ut, alltså det är helt okej. Det är därför jag inte tar illa vid, men därför jag blir så jävla irriterad när någon skriver liksom, det är skit det du gör, bla bla. Men vad fan lyssnar du på varje avsnitt för? Du får ju gå in manuellt och klicka på det. Det är ingenting som sätts igång och gör när man vaknar liksom.
Hur gick det till när du presenterade den här idén om podden till din fru?
Generellt sett så har det inte varit några problem alls. Alltså, vi är väldigt lojala till varandra, och frågar om mina gäster så är det väldigt professionellt liksom. Alltså, jag vet scenarier där jag ska fota tjejerna liksom, där jag ska sätta på de mikrofoner och sånt i BO kant eller liknande. Jag gör inte det, utan jag säger du får sätta på mikrofonen själv. Jag rör dem inte, alltså fysiskt så rör jag dem inte, även inte när jag har dansat heller med stripp och sånt grejer, utan jag har sagt till innan jag vill inte ha någon närkontakt eller något sånt. Så att det är väldigt, så har vi alltid varit öppna med innan vi träffas, att jag har alltid haft ett intresse för den världen. Alltså stripper, OnlyFans, porr och sådana. Jag tycker, för mig så tycker jag det är jävligt intressant. Och det är inte bara som alla säger, han ska knulla med alla, han ska ligga med alla. Det är för att det finns jävligt mycket outhämtade pengar i den branschen. Med tanke på att ingen har velat ta i dem på länge, så har de har ingen möjlighet att marknadsföra sig eller bygga hemsidor, någon som vill samarbeta med dem. De har ingen möjlighet med någon som vill komma och fota dem och göra event och såna här grejer med dem och redigera och göra marknadsföringsmaterial åt dem. Så att det finns mycket pengar att hämta i den branschen.
Förutom, är det som är intresset, eller finns det någon annan aspekt av det som gör att du dras dit?
Nej, det är det som är intresset. Så absolut, kvinnokroppen är ett fantastiskt vad heter det?
Redskap.
Va? Eller? Nej, inte redskap, men sevärd. Alltså, det blir konst alltså. Alltså, jag tycker det är konst när de klär sig så som de gör och dansar så som de gör.
För du vet, om du går till Google Trends och kollar på vad folk söker på, och så ställer du in det på Sverige, och så kollar du över 24 timmar, och så skriver du in Pornhub. Och så kollar du när folk skriver Pornhub. Då ser grafen ut som en vulkan. Så den börjar klockan 8 på kvällen. Då börjar den stiga. Det är väl då folk lägger sina kids eller något sånt. Och sen hittar du toppen runt 1-2 på natten. Då sitter liksom halva Sverige på Pornhub. Och sen sjunker den ner. Sen finns det ju folk som sitter uppe på natten och håller på där. Och kollar du över hela världen, om du jämför med folk som söker på Pornhub eller typ, ja, men vad de här missionärsbrudarna pratar om, att de bryr sig om demokrati, mänskliga rättigheter. De syns inte ens på grafen.
Nej.
Pornhub slår det mesta som folk söker på internet.
Det är ju jävligt konstigt.
Men, eller hur?
Ja, det är ju skitkonstigt är det.
Men är det inte så att de här människorna, alltså missionärsfeministerna eller vad man kan kalla dem, de har ju sitt levebröd på att hitta en motsättning, och du och podcasten Gultan Podcast blir ju en perfekta albin för deras arbete. Så att det blir ju liksom ett sätt för dem att göra, hålla på och bedriva, för då kan de skriva sina debattartiklar, då kan de skriva hur illa det är, och samtidigt få publicitet och marknadsföring och kanske kan sälja sina produkter.
Men vadå, ni menar att det inte är på riktigt när de skriver?
Ja, för egentligen om det skulle vara på riktigt, nu bara tänker jag högt så här, om det är på riktigt, är det Alex som ska få kritik, eller ska man kanske till och med rikta sig mot de här tjejerna om det,
Nej, men de är offer, de vet ju inte vad de gör, medan Alex utnyttjar dem. Du tar ju in dem genom en plattform, så då blir du boven i dramat. Du borde ju veta bättre.
Ja, enligt dem eller dina åsikter?
Nej, jag gör en annan analys av hur de ser på det.
Ja, precis så. Ja, så är det, ja. Men någonting, jag håller med dig, någonting så alltså de skjuter ju sig själv i foten. Ska de inte hjälpa, de ska väl hjälpa kvinnor eller? Och, alltså de hänger ju ut dem lika mycket som de hänger ut mig. Så att jag begriper inte, det blir jävla konstigt alltså.
Alltså jag tror genuint att det finns de som verkligen äcklas av det här. Och hatar dig för det du gör.
Ja, absolut. De har jag pratat med också, många av. Så det finns ju folk som gör det. Det förstår jag. Det har jag full förståelse för. Absolut.
Kan du säga någon eller några som har gett dig kritik för det du gör? Där du tycker att kritiken som har riktats ändå är legitim på ett sätt?
Ja, alltså det som avsnittet som jag egentligen funderar på mest om det var egentligen korrekt gjort överhuvudtaget, det är att jag gör ju ett avsnitt med en eskorttjej, dolt avsnitt, hon kommer hem till mig, Den här dagen så kommer ju polisen också. Polisen, dina kompisar, ja, de kommer ju civilt hem till mig, till studion den dagen. Och följer då, antagligen så har de haft flagg på henne då, vad hon gör.
Så de tror att du är kund?
Ja, de tror att jag är torsk, tror jag. Ja.
Och vad händer sen då?
Nej, vi pausar podden i mitten, då går vi ut och då är de ju där och då fotar vi henne, då kommer ju min fotograf, så då har han, under tiden så har han ju riggat upp belysning och sådana grejer ute då, där vi brukar ta kort. Och hon kommer ut och fått på sig Gultans podcasttröja och sådana grejer, och då drar de, för då fattar de ju att, då googlar de ju snabbt vad är Gultans podcast och ser de att det är en intervjupodd då, eller vad man ska säga. Och då drar de. Men
hade du någon dialog med poliserna på plats?
Nej,
eller de?
Ingen dialog alls. De följer upp henne, för hon parkerar. Hon vill inte, för att hon ska vara dold då, för mig. Jag ska inte kunna spåra henne, vart hon tar vägen eller någonting, eller vem det är. Och så hon parkerar en bit bort och de väntar vid hennes bil och pratar med henne när hon kommer till sin bil. Och hon ringer mig på vägen hem sen då.
Men vad var det som var problemet?
Nej, problemet var ju att de trodde att jag skulle... Eller de trodde väl att det var en sexaffär.
Jo, men vad var, men du menade att det som blev fel, eller...
Vad är det största kritiken?
Ja, tillbaka till det. Det största som är... Hon kallar ju sig den autistiska eskorten. Hon har ju gjort en bok och sådana grejer då. Så hon är ju autistisk. Och för mig då, som har pratat med många, så finns det autism i olika skeden, tror jag. Alltså det finns olika hårdheter.
Spektrum.
Ja, spektrum heter det. Ja. Och hon upplever jag som har ett väldigt högt spektrum, för att hon är svår att intervjua. Men hon marknadsför ju sig i podden vart man kan hitta henne och boka henne för eskortjobb. Och henne kände jag ju inte riktigt att... Jag fick aldrig någon känsla. Jag får känsla med människor som gör detta valfritt, och vissa gör det inte valfritt. Och henne har jag aldrig fått ut. Hon säger ju att hon gör det helt valfritt, men känningen var att hon inte gjorde det. Och då vet jag ju också att det lyssnar jävligt mycket drägg som lyssnar på min podd. Alltså mycket grisar. Det har bevisat sig under åren, som tar kontakt med mina gäster och sånt, va. Och där tycker jag ju att de skulle ju aldrig ta kontakt med henne. För jag tycker att det kan påverka hennes psyke rejält om de här herrarna skriver till henne till exempel. Så det är väl ett av avsnitten som jag inte är så stolt över att hon marknadsförde sig i. Men det var också ett krav från henne att hon skulle få vara med i podden. Det var att hon skulle få marknadsföra sig i den.
Men är inte det, känner du ut liksom ett ansvar där? Som du säger, det är massa drägg som lyssnar på dig.
Mm.
Äckel.
Ja, men det blir ju äckel. Alltså, jag vet inte vad man kallar för äckel idag. Men om du är med i min podd, och sen när du åker därifrån och marknadsför att du ska vara med i Gultans podcast, lägger du upp, så får du 100 kukbilder på en dag liksom. Från folk, alltså de kallar jag för drägg, alltså.
Ja, men det får ju inte folk som är med hos oss. Så känner inte du ett ansvar att du är med och bidrar där?
Nej, inte på det sättet. Vad känner du för ansvar? Du, hade inte ni Paolo Roberto som var med, eller?
Jo.
Ja, hur såg kritiken ut på er efter det?
Nej, det såg ju inte bra ut.
Nej. Var du med och lyfte du hand då, eller hade du med henne också i podden, så hon fick berätta sin version?
Nej, men henne hittade vi inte.
Nej.
Men jag känner att vi hade ett ansvar där.
Ja.
Och jag tycker att man har ett ansvar, men det är väl inget problem att känna. Alltså, jag tänker att varje gång man har en gäst, så när man säger ansvar, det finns kanske ansvar, en helhetsansvar, så kanske det finns ett delansvar, sen kanske det finns någon form av samvete. Jag tänker ändå att vem man än har, så har man någon form av samvete eller delansvar. Mm. Sen är frågan hur stort det är och vad man... Det finns väl alltid där någonstans.
Jag övervägde att radera det. Ja. Men jag gjorde det inte.
För jag kan bara säga, utifrån polisiärt perspektiv, det har jag berättat flera gånger, det är att å ena sidan så pratar man ju om kvinnor ska ju ha rätt till sexualitet och man ska ju själva bestämma över sin egen kropp.
Mm.
Det är ju, och på principiell plan så råder det inga konstigheter att kvinnor som män ska vara självständiga individer och bestämma över sin egen kropp. Men i praktiken så används ju väldigt många kvinnor för eskortverksamhet, och det uppfattas som att det är frivilligt, men bakom det är det alltid någon annan aktör. Ja. Och det finns en stor verksamhet som tjänar pengar på det. Det är den bilden som jag har fått återberättat från poliskollegorna.
Ja, och där köper jag. Där stöttar jag inte. Och det har jag varit tydlig med i flera avsnitt, att Hallek är baserad.
Men dilemmat uppstår ju, så som jag tänker, det är att ibland så får man ju sken om att allting sker frivilligt.
Mm.
För att jag menar, vad det som säger att kvinnorna som säljer sex eller erbjuder sex, eller vad vi vill kalla det.
Mm.
Det är inte så att de inte kan anspela på att det är frivilligt, men att det finns någon bakom fasaden ändå.
Mm.
Och att det även hemsidorna och allting runt omkring kan se väldigt professionella ut.
Mm.
Det han försöker säga, hur vet du att du vet vad som pågår?
Ja, men jag har generellt bra koll. För de prostituerade, då, eller eskorterna som har närvarat hos mig. Förutom hon då, det vi diskuterar, autistiska eskorten. Hon har jag inte koll på. Och det är därför just det avsnittet flackar mest. De andra eskorterna jag har koll på, för de är gifta. Så att de har ju män som har varit med. Deras män har ju varit med på platsen. Så här så känner jag dem privat. Just de eskorterna känner jag privat. Så det vet jag. Men den autistiska eskorten... där har jag inte full koll, om jag ska vara riktigt ärlig. Kolla upp hemsidan och såna grejer gjorde jag ju, och hennes kontaktuppgifter och sånt, men något mer gjorde jag inte. Och så här, så jag vet inte, jag lägger mer vikt på dem som jag eftersöker själv. Om jag eftersöker att jag vill ha med någon, då blir det att då lägger jag mer vikt på att dubbelkolla att det jag ska intervjua stämmer. Men om någon ansöker till mig och vill vara med i min podd och presenterar en jävligt bra story, då är det inte, har det inte alltid varit att jag dubbelkollar det på samma sätt, utan uppfattar jag storyn som trovärdig och att vissa saker hör ihop. För nere i det området där vi är från, Göteborgsområdet, där känner alla och det går alltid att dubbelkolla med någon liksom, och då har det gått med automatik då, om man säger så.
Vilket avsnitt hos dig har varit bland de sjukaste för dig själv?
Ja, det är olika avsnitt som varit sjukast över skär, men det är nog Janne Tomla eller Leende Styckberg, för då spyr jag ju i inspelningen. Jag spyr när vi sitter och pratar, alltså. Då spyr jag.
Vad sa du? Är det Styckmördaren?
Ja, Janne Tomla, den Leende Styckmördaren.
Leende?
Ja.
Tomla,
vi har inte hört det. Berätta om det avsnittet. Vad händer då?
Nej, jag kör ju två miniserier här, har jag gjort. Jag har gått över lite på krim nu. Så jag har två miniserier som ligger ute. Det är två avsnitt som är delat i fem då. Ja, två miniserier här. Ja, jag vet, det är svårt att förklara. Ja, två miniserier. En med Darius Ledsion, Sveriges farligaste sexmördare. Och sen ett med Janne Tumela, den leende styckmördaren.
Okej, berätta.
Ja, den leende styckmördaren, han har ju slagit ihjäl sin... Jag tror det här i Stockholm det skedde. Han har ju mördat sin mamma till hans barn. Och så styckade han, han slog ihjäl henne med stekpanna först, men då dog hon inte. Så högg han ihjäl henne. Så han la henne på balkongen i några dagar. Och sen så åkte han till Lidl då, som man säger i min podd, med barnen, och handlade godis och verktyg för att stycka henne. Och han marknadsför också, han marknadsför också Lidl att de borde få spons för att sälja styckredskap. Han är lite så här, han har ingen ånger i det han har gjort, om man säger så. Det är tufft, och det var lite tufft att lyssna på styckningsdelen då.
Men han har suttit och frisläppt.
Han är fri.
Hur länge satt han?
Han satt nog 16 år, tror jag, om jag inte minns fel. Ihop satt han 16 år. Men han satt ju i Finland en del av tiden också.
Men han ångrar sig inte?
Nej, absolut inte. Han säger än idag i intervjun att han gör om det igen om man behöver.
Varför då?
För att han ansåg att samhället hade svikit han, och att det var hans fru. Han har gjort så många anmälningar mot henne, både polisiärt och det har inte hänt någonting. Han har blivit fysiskt misshandlad och psykiskt misshandlad av henne.
Aha, okay.
Under många års tid. Och för mig då så var det ett intressant avsnitt att göra, med tanke på att det som är aktuellt idag när man diskuterar, så är det mycket att kvinnor blir fysiskt under lång tid i förhållanden då av män. Men här har vi då ett fall där någon presenterar att det är en kvinna som gör det. Sen om det är sant eller inte, det är helt omöjligt att veta, för vi kan inte fråga henne.
Nej.
Men anmälningarna finns där i alla fall. De har visat upp att anmälningarna finns.
I vilket sked spydde du?
Nej.
Okej. Du har lyssnat så här långt. Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tiker de miket revlikt. Men, lisna po mejnu. De herwarinte hela vsnitet. Deva bara en liten smak prów. Hela vsnitet arnem ligen miket lengre. Om du vil lisna po alla hela vsniten, do dumoste betala biliet po klubzista moltit. Dom har grabarna dom behover pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blut pudding til familien. Oka tunelbana. Elerdrika en kal norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information forad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar somet par kafe late ute potoriet. Per monat. Som ett pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plätt. Tack, min vän.